Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in artisten Erik Grönvall. Och på Eriks meritlista så finns ingen mindre att han stod som idolvinner 2009. I rockbandet Skid Row spelar han också, som har sålt miljontals album. Han har jobbat i USA tillsammans med artister som John Legend, Alice Cooper, och han uppträtt live på NBC inför miljontals tittare och även nominerad till Grammy. Men det här avsnittet handlar mycket om det, men det jag tyckte var extremt spännande, det är när de pratar om allt han har lärt sig på sin resa, som han väldigt generöst delar med sig av. Han har också haft så här väldigt tuffa motgångar, såsom cancer. Och han släpper också nu en bok som heter Vägen till frikedom. Så att den här killen, han är inne på personlig utveckling och lär sig otroligt mycket. Så det här var verkligen superintressant. Jag lärde mig massor av det. Så vi pratar om personlig utveckling. Vi pratar om hur man ska ta vara på sin tid, vad man ska fokusera på. Ja, det här är Erik Grönvall.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Erik Grönvall.
Tack snälla. Kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig med, Erik. Ja, nej, men jag har sett och läst en del om dig, alltså, och jag bara så wow, alltså att du... Att du har hunnit med så otroligt mycket saker. På både så här otroligt jobbiga grejer och sen otroligt bra grejer. Så du har ju verkligen levt många liv i ett, kan man säga.
Det är kul att du säger det, för jag har sagt det till min sambo vid något tillfälle. Så här, fan, känns som att jag har levt två liv i ett. Liksom. Det har hänt väldigt mycket. Det har varit ett väldigt händelserikt liv på många sätt. Både, som du sa, på gott och på ont. Men i slutändan, alltså nu när jag tittar tillbaka på det, nu låter ju det kanske lite dramatiskt att titta tillbaka på det vid 34 års ålder, men det är ändå så här, det är jävlar vad man har fått uppleva mycket. Och jag känner en glädje över det, en stolthet. Så att det finns att berätta.
Var är du någonstans idag då? Var är ditt liv 1-10 idag?
Alltså i 1-10?
Ja, vi börjar där. 1-10. Var är det då?
Ja, vi börjar där. Alltså nu, kan jag säga så här. Jag har roligare än vad jag haft på länge. Mm. Jag får leva på det jag tycker är absolut roligast. Vi kommer väl komma in på det lite senare, men jag var ju på väg lite ifrån artisteriet. Ville prova lite annat i livet. Var på väg att flytta ner till Sydafrika. Jag har en startup där nere. Och ja, var på väg till en helt annan plats i livet. Och sen så blev jag ju väldigt, väldigt sjuk. Och insåg då mitt i sjukdomen och i kampen om det, att det som betyder någonting för mig, det är att få stå på scenen. Det var alla de minnena som kom tillbaka, var det som jag insåg att fan, jag behöver underhålla människor, jag behöver sjunga. Om jag tar mig ut från det här sjukhuset, då ska jag sjunga för resten av mitt liv. Wow. Och sen så gick det ju några veckor, och sen så fick jag ju frågan om jag ville bli sångare i Skid Row. Och nu är jag på världsturné med dem. Så att jag är på en väldigt bra plats i livet. Jag har fortfarande en del fysiskt och såklart psykiskt att återhämta från förra året. Men fan vad jag mår bra.
Fan vad härligt att höra. Alltså. Ja. Och hur länge är du i Sverige nu? Och hur mycket reser du nu?
Ja, det är väldigt mycket resande nu. Jag har ju familjen i Sverige. Jag har en 2-årig son också. Så jag försöker vara en bra pappa däremellanåt. Men jag åker om 2 dagar igen, då åker jag till Miami och då kör vi några datum i USA, sen flyger jag tillbaka och sen så ska jag tillbaka igen då. Sen till sommaren, då blir det lite på den här sidan av sjön så att säga, så att då blir det Finland och Schweiz och sådär, då är det lite närmare och lättare. Men sen avslutar vi Australien i december, så det är full fart. Det är bara enjoy the ride.
Du har ju alltså lite av det livet som jag har drömt om som pojk. Ja, när jag var en liten pojke och också sena pojkdagar. Jag skulle säga till ganska nyligen. Eventuellt drömmer jag om det nu också. Men det är ju det här rockstar-livet, att åka runt och bara köra. Fast min dröm var ju att vara med i Backstreet Boys.
Asså? Vet du vad? Jag hade Backstreet Boys posters i mitt rum också. Jag tog hål i örat när jag var 8, för att någon, jag tror att det var Brian i Backstreet Boys, som hade hål i örat.
Ja. Nej, men så.
Så att det började där. Så jag kan förstå din dröm. Och de har nog ett bra liv.
Ja. Men hur är det liksom att åka runt och turnera? Hur det?
Resandet är ju helt okej. Okay. Alltså det finns ju såklart, man kan göra värre saker med sitt liv, men resandet, det roligaste är ju att vara på scenen, och det är ju typ en timme på scenen. Jag tror att Rolling Stones trummisen, jag tror att han fick frågan så här: hur ska du sammanfatta de här 40 åren? 30 years of waiting, 10 years of playing. Det är typ vad det är. Det är liksom, du väntar, det är mycket flygplatser, mycket vänta i turnébuss, sitta på hotellrum. Och sen så blir det soundcheck, en halvtimme, sen en timme på scenen och sen bara om igen. Flygplatser, hotellrum. Men det är en del av livsstilen. Det är ju, jag älskar det. Det roligaste är ju att stå på scenen. Sen kan man ju bli jävligt uttråkad ibland och sådär. Men då får man hitta andra roliga saker att göra.
Har du kommit in på något så här riktigt så här sunkigt hotellrum där de inte har glömt att städa, eller där du kommer in och sen ligger det liksom kvar 2 tyskar där inne och liksom undrar vad du håller på med?
Man har ju sett både det ena och det andra. Men just nu har jag varit med så kort tid i Skid Row. Men just hittills har det varit ganska bra standard på de turnéerna. Turnéerna innan, där kan vi ju snacka att där kanske var lite stökigare. Och då var man kanske lite stökigare själv också.
Ja, de brukar dras till varandra. Men,
ja, det är ju lite så. Skit ska skit ha.
Skit ska skit ha. Skit får skit sova i.
Ja.
Exakt. Den som inte bäddar sängen kan inte förvänta sig en bäddad säng.
Exakt. Men jag insåg det lite senare. Jag insåg det lite senare i livet. Så, och då tog jag tag i det.
Men du var ju med i Idol 2009.
Jajamän.
Om vi drar tillbaka lite innan där. Du vann ju till och med då.
Ja.
Hur fick du ditt musikintresse? Har du sjungit liksom hela... Du kom ut ur din kära mor och där började du liksom nynna på någon rocklåt och sen bara så sjöng du och alla bara, shit, han kommer bli nästa Paris Hilton, tänkte jag säga. Men det är ju helt fel. Men nästa Adele eller något sånt här. Liksom.
Ja, typ så. Alltså jag hade musik i familjen. Och jag har mycket mina föräldrar att tacka för att de satte mig på ett musikdagis när jag var väldigt liten. Så att jag kommer ihåg att vi sjöng mycket. Det var mycket musikfokus på dagis. Jag tyckte det var kul. Men jag tror att det som inspirerade mig mest var att pappa var musiker. Så han var med i ett dansband på 70-talet. Åkte runt i Sverige. De hette CGS. Och han spelade gitarr mycket hemma. Så att när jag var hemma hos honom på helgerna, mina föräldrar var skilda då. Så det var ju typ bara att spela gitarr och liksom gammal 50-60-tals musik. Det var det som fick in mig på musikspåret från början. Och jag tror att jag var i 10-12 års åldern ungefär när jag frågade pappa om han... Nej, så här var det. Jag frågade pappa... Jo, jag var i 10-12 års åldern. Frågade honom om han kunde lära mig spela gitarr. Och så lärde jag mig typ Elvis, Blues Wishes eller någonting sånt där på gitarr det första jag gjorde. Och sen så fortsatte jag spela. Tyckte det var jävligt kul. När jag var 15, då började mina kompisar få mopeder. Så då ville jag också ha en moppe. Och då kom jag ihåg att jag gick in till farsan. Pappa, varför får alla andra en moppe och inte jag? Och vi hade inte råd med det. Och då sa han, men så här är det Erik. Dina kompisar, de kan inte spela Johnny B. Goode på gitarr. Och då kände jag så här, ja men fan, det finns ett värde i det här med gitarren då. Och sen så insåg jag ju att det som var en liten bonus var ju att det var ju faktiskt lite av en brudmagnet att kunna spela gitarr. Så att det var ju kul på alla sätt. Men det var först i, jag sjöng ju lite så där också, men det var först i gymnasiet som jag faktiskt tog tag i sången. För då hade jag en mattelärare. Jag gick på Victor Rydberg Jarlaplan i Stockholm. Och de gör alltid en musikal. Alla tre gör en musikal varje år. Och där blev jag lite headhuntad av min mattelärare. För han hade väl sett att det fanns... Vi skulle göra We Will Rock You, Queen-musikalen. Och jag tänkte att jag hade ett hårdrocksband. Så jag tänkte att jag ska spela in en platta med dem. Och det var liksom mitt projekt. Men han ringde upp och sa att nej, du ska spela huvudrollen i We Will Rock You.
Wow.
Så, och jag hade ju ingen teatererfarenhet eller någonting. Men så började jag sjunga mer och mer. Jag hade ju såklart sjungit innan det. Men det var då som jag bestämde att men fan, jag kanske inte ska vara leadgitarrist. Jag kanske ska sjunga istället. Och sen så bara, okej, det är det här jag ska göra med mitt liv. Jag ska vara artist. Så att det var till mångt och mycket We Will Rock You som gjorde att jag bestämde mig för att bli artist. Jag jobbade ju efter gymnasiet, gjorde ju allt för att kunna få leva på musik. Jag tror jag sökte till Wallmans, för er som inte vet vad det är, så det är liksom restaurang, show, krogshow där man går och sjunger och serverar. Det är en del svenska artister som har tagit den vägen. Jag tror jag gjorde audition där 3 gånger och blev nekad varje år. Så jag hittade ett jobb som karaokevärd. Så jag åkte runt till så här förortspubbar i Stockholm och tog med min karaoke-rigg och höll i karaoken. Och ibland var det här helt tomma lokaler. Det var ju ingen som ville lyssna. Jag stod där och sjöng och tänkte så här, ja, men jag får väl öva då. För underhållningen skulle vara igång. Så jag fick ju sjunga 4-5 timmar varje kväll. Sen så ibland så blev det ett jävla drag och folk var ganska redigt packade och skulle upp och sjunga och slakta mästerverk. Liksom karaoke classics. Men jag lärde mig jävligt mycket. Man fick träffa mycket folk och fick lära sig att handskas med packade människor och fick öva mycket sång och
det låter som motsvarigheten till dammsugarförsäljare fast i musikbranschen. Åka runt med karaokevärd till olika pubbar.
Ja.
Alltså det är så det är liksom alltså, det kan börja ju fan från början alltså.
Det är från början och det är en speciell livsstil alltså. Men jag kan ju också säga att så här var det. Mitt slutmål var ju inte att vara karaokevärd. Och jag ser inte att det är något fel i det. Jag ville bara mer än att stå på en karaoke-scen. Men
med aspackade människor från Viking Line-båten.
Exakt, efterfesten. Viking Line efterfest.
Viking Lines 30. Efterfest, det är där du
exakt.
Stod.
Exakt. Jajamän, i förorten. Och jag var 17, nej jag var 18 var jag, för jag fick ju vara på krogen. 18 var jag. Men det var också det att jag gjorde någonting som jag ändå tyckte var kul. Jag höll mig till musiken, det var inte mitt slutmål. Men anledningen till att jag kom med i Idol var för att min karaokechef filmade mig en kväll när jag sjöng på scenen, på karaoken. Jag tror att jag sjöng Queen Somebody to Love. Och hon skickade in det till Idol och de ringde upp mig och frågade om jag ville komma och göra en audition. Cool. Så att jag vill tro någonstans att om vi snackar liksom någon form av framgångsresa här och framgångspodden. Om man utgår från det man tycker är kul, även fast man kanske inte är där man har liksom målsättningen just nu, så tror jag att det öppnas dörrar på vägen. För du har kul och det syns och du gör någonting som du är bra på. Så på den vägen är det. Så karaoken ledde mig till Idol. Och ja, och sen så tog det ju fart därifrån.
Ja, men så du är inne på någonting som är så otroligt, otroligt viktigt. Alltså att man ska göra det man verkligen tycker om. Och sen så vet man inte heller vilken dörr det är som öppnas. Men att man bara gör någonting. Att man är en doer istället för att vara en dreamer. Om vad det än handlar om. Det handlar om att starta ett företag. Om det handlar om att man vill bli artist. Om det handlar om vad som helst. Man kan liksom inte bli artist att ligga hemma i sängen. Man kan inte starta ett bolag och ligga hemma i sängen. Oftast så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Men oftast blir det ännu bättre än det man tänkt sig.
Exakt, och det är så jäkla intressant att du säger det, för jag tror att jag har reflekterat över det här, och varje gång som jag har jagat, ifall jag har startat någonting med incitamentet att tjäna pengar, så har jag blivit både olyckligare och fattigare.
Ja, det är så.
Och när jag har gjort någonting för att jag tycker att det är kul från hjärtat, så har jag blivit både lyckligare och rikare. Och det är inte för att de nödvändigtvis korrelerar. Man vet ju, men det finns ju mycket research på det här, att pengar gör en lyckligare till en viss gräns. Har du inga pengar alls, ja men då är du väldigt olycklig såklart. Men efter en viss nivå så blir du inte, ja, det är väldigt, väldigt liten skillnad i ditt välmående ju mer du tjänar. Så att det är ganska intressant att jag tror verkligen, och framförallt för att orka ta sig, för det kommer ju vara motgångar oavsett vad du väljer att göra. Du kommer att misslyckas oavsett vad du väljer att göra. Och det, för att orka ta dig igenom det, så är det ju så viktigt att göra någonting som du brinner för då slutar du aldrig.
Ja.
Det är bara en reflektion där. Men väldigt viktig. Så att min väg blev ju liksom Idol. Gjorde det. Och det gick ju bra. Jag vann ju Idol.
Berätta lite grann där. Du, din karaoke-lärare filmade dig.
Ja, karaoke-chef. Ja, exakt.
Ja, karaoke-chef filmade dig.
Ja, ja.
Och sen så tänkte han så här, det här är en jäkla star där, Erik. Han ska in i Idol. Hans kompetens och som han är, det förtjänar Sverige och världen att se större, tänker han då. Och då skickade han in och då ringde de upp dig. Vad tänkte du då? Var du nervös eller bara, självklart, jag kör.
Ja, först ska jag bara säga hon. Det var en hon.
Ah, sorry.
Bara så att, nej, det kan ju inte du veta. Bara så att jag får det rätt. Annars får jag skita av henne. Nej, men jag tänkte väl då, det var ju 2009 och jag hade ju varit med ett år innan. Och då hade min syster anmält mig och då blev jag kidnappad. De hade ju så här kidnappning så att de drog in en på audition och överraskade den. Och då åkte jag ut väldigt tidigt. Jag tror att det var i slutaudition där. Så jag kände ju när de ringde 2009 att fan, jag vet inte om jag vill göra det här. Jag vet inte om jag vill gå upp inför svenska folket igen. Vad händer om jag åker ut tidigt igen? Alltså då ska jag gå upp och misslyckas inför svenska folket. Och vad händer med artistkarriären då? Så att det var jävligt mycket rädsla och ångest med det.
Vad är det som gör dig nu att du ska komma längre än du gjorde förut när du gjorde ditt bästa förut? Har du utvecklats på den nivån? Kommer de inte såga dig då, eller vända mig kritiskt mot dig? Och sen ska du liksom göra allt totalt offentligt i Sveriges största program.
Exakt. Och jag har ju sett något program sen jag var med. Det är fan tufft att gå in där och göra en audition inför svenska folket. Juryn är väl egentligen, nu ska jag inte tala illa om juryn, men det är ju inte det värsta, utan det är ju liksom svenska folket är ju det jobbiga. Att det är x miljoner tittare. Jag vet inte hur många de har. Men någonstans var ju ändå viljan att bli artist och drömmen om att få bli artist och få jobba med det jag tycker är kul ännu större. Så jag valde att köra och gick in helhjärtat för, och det året vann jag. Så att återigen det här med liksom att där hade jag, om jag hade gjort någonting som jag inte trodde på eller någonting som jag inte tyckte var kul, då hade jag backat där. Men nu visste jag att passionen för det var ju starkare än rädslan, så gick jag in och körde och då gick det ju bra. Så att den är jäkligt viktig alltså, oavsett vad man väljer att göra.
Mm. Nej, men det är, jag känner igen mig så himla mycket du säger, och det du säger är så himla viktigt. Och det är viktigt för alla som lyssnar eller kollar på det här nu också, att det är verkligen värt att tänka på liksom, vad lägger jag min tid på, vad jag vill lägga min tid på. Ofta så är det så att man kan höra att liksom, du kan det här men bli bättre på det här. Det som är det riktiga framgångsreceptet är egentligen att du kan det här, bli bättre, ännu bättre på det. Och skit i exakt. Det där. Och försök be någon annan som är bättre på det att hjälpa dig mer eller något sånt där. Men bli bättre på det du är bra på än att försöka bli halvdan på allt. Och framförallt, gör inga saker du trycker. Det är ju lätt att säga, men det är svårare att göra. Det vet ju jag också, som var på samma jobb i väldigt många år, fast jag ville sluta efter 3 år, så var jag där i 7 år. Men liksom, försök att göra det du tycker kul och gör mer av det så gott det bara går. Och trivs du inte på ett jobb, trivs du inte på en utbildning, trivs du inte, har du ingen bra magkänsla, dina föräldrar trycker dig till att du ska bli advokat, men du vill inte bli det, så kommer du aldrig bli en bra advokat. Du kommer aldrig tycka att det är tillräckligt kul. Och i slutändan, 20 år senare, när du får 40-årskris, då kommer du göra det du tycker är kul. Då är det bättre att komma på det när man är 23. Liksom.
100%. Och det är kul att vi är inne på så mycket grejer. Jag har ju faktiskt då, jag kommer släppa en bok i år. Som jag skriver med en kompis som heter Simon Wikström. Som heter Vägen till frikedom. Som går in just på de här grejerna. Som handlar mycket om det här. Och frikedom är ett uttryck som vi då har kommit på. Just för att det är så viktigt. Vi har turnerat och gjort föreläsningar på många skolor. Ett projekt vi hade med Svenskt Näringsliv. Där vi pratar om företagande, företagsamhet. Företagens roll i samhället och så vidare. Och så har vi också även intervjuat många företagare. Inte i samma skala som du har gjort. Men i alla fall ändå fått ut ganska mycket information där. Och vi började prata alla de här timmarna i bilen om vad är framgång? Vad betyder det för oss? För det är olika för alla. Men så kom vi fram till att framgång för oss, ja, det är att kunna vakna varje dag och göra vad vi vill med vår tid.
Mm.
Det är definitionen av framgång för oss. Och därför då, frikedom. Att du är fri. Att du kan vakna varje dag och göra vad du vill med din tid.
Mm.
Och boken går in lite på hur man kan möjliggöra det och sådär. Men får jag fråga bara, för du nämnde det att du hade varit på ditt jobb i 7 år, men du tänkte bara vara där i 3 år. Varför var du kvar i 7 år?
För att jag var anställd. Och att jag hade någonstans med mig det där att när man är anställd och man är fast anställd så får man möjligheter till lån och man har en trygg. Och jag började där när jag var 19-20 och det var mitt första riktiga jobb. Så att Jag var fast i det där ekorrhjulet där jag inte riktigt vågade att gå vidare. Jag var lite rädd för det. Och så här, rädd för att säga upp, men rädd för vad det som finns där ute. Och så här, fat and happy. Alltså man vet vad man har, man vet inte vad man får.
Absolut.
Och sen så hade inte jag så mycket att jämföra med genom att jag har haft jättemycket, inte sport och McDonald's och du vet, jättemycket olika jobb, men så att ett seriöst heltidsjobb där man liksom har allting. Det hade jag aldrig haft innan. Så.
Nej, men och det är ju så många som lever så också. Var du nöjd på ditt jobb? Eller ville du sluta? Eller liksom gick du till jobbet med ångest? Hade du måndagsångest?
Nej, men jag tyckte de sista 2-3 åren, då ville jag vidare. Då sökte jag mycket andra jobb och jag tänkte på jättemycket. Jag startade säkert 10 olika företag i huvudet och skrev affärsplaner. Jag var liksom, allt vill jag därifrån. Men jag självklart sen älskade det också. Alltså,
ja,
Så att det, men jag, ja, det var väl, nej, men, jag kunde sluta 3 år tidigare, absolut.
Ja, nej, men jag fattar. Och det, du är inne på en sån viktig grej där, för att det är ju just oftast det att lån och kostnader gör att man blir fast på en arbetsplats. Och så får man ju bara hoppas att man tycker om den. Men vi går in lite på det i boken också, så här att man kanske inte ser, vi vill konvertera allting till tid. Man kanske inte ser den faktiska kostnaden för ett lån. När man tar ett banklån till exempel för att köpa ett hus, så ja, men x miljoner kronor. Okej, men vad innebär det i tid? Ja, det kanske innebär min tid måndag till fredag, 8-5, 10, 20, 30, 40 år på ett jobb som jag kanske inte ens tycker om. Mm. För att täcka det här lånet och de här kostnaderna. Mm. Och vi brukar fråga det till eleverna när vi är ute och föreläser. Varför bara se fram emot 2 dagar i veckan av 7? Alltså helgen.
Mm.
Alltså istället för att försöka skapa sig ett liv där det känns som semester. Man gillar varje dag. Känns som semester. Taglinen är how to create a life you don't need a vacation from.
Mm.
Känns som semester 12 månader av 12 för att göra någonting du tycker är kul. Och det är klart, det är svårt. Livet är inte rättvist. Alla har olika förutsättningar. Men det är en sån viktig poäng som du tar upp där också. Och någonting som blev väldigt tydligt för mig när jag blev sjuk. Just att det är så oerhört viktigt. Man vet aldrig hur mycket tid man har.
Mm.
Så den tiden, i alla fall för mig, är det så klart nu att den tiden ska fan spenderas som jag vill spendera min tid.
Nej, men det är så jäkligt som någon, sånt.
Och det är det viktigaste för mig. Och för att kunna göra det, för man tar ett steg till, så behöver jag vara frisk. Så mina värderingar är ju, alltså jag har ju haft, de här värderingarna har ju skiftat lite rangordning under de här åren. Jag var så jävla pengafokuserad ett tag. Men jag kan ju säga att hälsa först. Om jag är frisk, ja, då kan jag göra vad jag vill med min tid. Om jag kan göra vad jag vill med min tid, då kan jag göra saker som jag älskar att göra om dagarna. Så då kan jag spendera det med familj och vänner. Någonstans 4-5 kanske pengar kommer. Det är klart, jag tycker det är kul att tjäna pengar. Det gör väl de flesta människor. Men jag kan ju säga att mina prioriteringar har ändrats ganska mycket.
Jag vet ju, när jag behöver en stand-in, då kommer jag ringa dig.
Du får gärna göra det.
Berätta, vad var du någonstans i ditt liv? Du började få lite ont i kroppen, eller vad var det som hade skett för
Ja,
någonting?
Precis. Vi snabbspolar då, Idol. Jag gick med hit efter Idol. Jag var med hit i 10 år. Sen så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag prova något annat i livet. Och det var det jag snackade om tidigare, att jag var på väg ifrån mitt artisteri. Men jag var fortfarande kvar i musikbranschen. Jag startade ett management, hjälpte lite andra artister och sådär. Och min syster bor i Sydafrika, i Kapstaden. Och hennes man är professor på University of Cape Town inom entreprenörskap. Så vi var där nere på semester, köpte en födelsedagspresent till pappa så att vi kunde åka ner och hälsa på syran. Och hennes man och jag, Mikael, då började snacka i någon kväll där om Sydafrika har ju sin historia, som man kanske vet, med apartheid och allting. Och det lever ju kvar. Även fast apartheid inte finns kvar, så är det ju såna, det är så enorma, man brukar snacka om klyftor i Sverige. Jag kan tycka att det är lite larvigt när man sätter perspektiv på det, för att där kan vi snacka klyftor. Du kan sitta på en vingård och ha det hur bra som helst. Så en kilometer bort är det en kåkstad och total misär. Och ja, jag har varit i kåkstäder och det är helt, helt jävla ofattbart att människor lever så varje dag.
Berätta. Berätta om något du har sett.
Jag körde ju in, vi kommer komma in på det, men vi jobbade med idén till företaget som fortfarande finns kvar, en startup i Sydafrika som heter Hitchat, är att gå in i kåkstadsområden, i fattiga områden, och hjälpa till att hitta talanger, att skapa möjligheter för unga artister att bli upptäckta där det inte finns såna möjligheter idag. Och vi har hittat en tjejgrupp och vi gör lite som K-pop. Koreanerna gör, fast i Sydafrika då kallar det för T-pop, Township Pop. Township är kåkstad. Så vi sätter ihop dem i olika grupper, tar bort dem från kåkstäderna, ger dem ett hus där de får röstcoachning, en danslärare, och sen lanserar vi dem. Och vi har en grupp som heter 4IM som släpper musik och som Ja, det är skithäftigt. Alltså,
wow,
verkligen
shit,
mäktigt.
Shit, bra. Mäktigt, så jäkla grymt, Erik.
Så det är skitcoolt. Men då vill ju jag... jag skulle ändå någonstans som företags... Som ägare till det här företaget ta med fem tjejer och sätta ihop dem i en grupp och ta dem från deras familjer. Så jag vill ju åka till deras hus eller deras hem och presentera mig för föräldrarna och bara, hej, det är jag som kommer att vi gör det här. Det är för att det här. Bara så att de får ett ansikte och känner att det är tryggt och sådär. Men det var ju då, jag åkte in i en cocktail som heter Filippi som är Murder Capital of the World kallas den för. Det skjuts hela tiden.
Murder Capital of the World?
Ja. Och det är en av tjejerna som vi träffade där och som vi gjorde med, eller som vi hade när vi gjorde auditions och sådär. Det är sådana jävla hemska berättelser. Hon hade då blivit våldtagen för några veckor tidigare. Det är när jag körde in med bilen så fick jag inte köra tillbaka samma väg. För då hade de kapat bilen. Det var gropar i vägen. Ganska så här frekventa, alltså utmätta gropar. Var femte, tionde meter eller någonting sånt där. För att om du blir kapad så ska du kunna ha möjlighet, de ska inte kunna glida iväg utan de ska ha möjlighet att ta tillbaka bilen.
Vadå? Om du blir kapad?
Alltså om de tar bilen av dig när du kör med bilen i kåkstaden så ska de inte kunna bränna iväg snabbt med bilen utan då liksom fastnar bilen i en sån här grop då. Så de har gjort de här groparna själva för att ha möjlighet att ta tillbaka bilen så att de inte kan bränna iväg för snabbt.
En annan form av ett Securitas vaktsystem.
Exakt, ett eget.
Ett eget.
När jag parkerade
helt
utanför... det är helt otroligt. Och de bor ju liksom i... Ja, det går inte att säga husens. Det är ju liksom... skjul. Och när jag parkerade utanför ett av de här hemmen, ja, men då fick de ringa in en kompis som skulle vakta bilen hela tiden så att inte den blir snodd medan jag ser det. Det är en helt annan verklighet. Alltså det var på sin vakt hela tiden. Och framförallt... om du kommer in där som en vit svensk Kalles Kaviar snubbe liksom. Då är du ganska uttittad. Så att det är en helt annan verklighet. Det är så sjukt på så många sätt. Kortfattat så. Och det finns väldigt mycket att göra där. Och väldigt mycket att förbättra. Och det var därför jag drogs till det. För att det var dags att... Jag kände så här, men det är dags att ge tillbaka lite. Nu har jag fått vara artist ett tag här. Så nu vill jag... Det fanns mycket hjärta i projektet. Men sen så kom jag också in på det här att... Jag tror att för mig så blev det också mycket pengajakten. Som jag nämnde tidigare där. Att liksom jag... med att söka investeringar. Och det blev liksom så jäkla mycket... Jag gled mer och mer ifrån mitt eget artisteri. Nu kom vi in på sjukdomen. Nu blev det blev en lång en lång omväg här. Men jag kom hem. Jag skulle bara mellanlanda hemma. Vi hade en visumprocess en gång. Och vi skulle bara mellanlanda och avvakta visumet. Och sen skulle jag flyga tillbaka och fortsätta jobba med det där nere. Kommer hem, går ut med hunden och känner bara att shit. Jag behöver, efter 5 minuter gång med hunden så fick jag sätta mig ner och bara försöka få luft. Och min sambo sa det, men fan, åk och ta ett blodprov så kan du sluta tänka på det där. Du är väl stressad eller liksom, för att det var mycket, mycket stress på det med startupen och få in investeringar och sådär.
Jag förstår det alltså.
Vilket det är, jag menar det är ju så det är i startupvärlden. Och att leverera till investerare och sådär. Och sen åker jag och tar ett blodprov. Dagen efter ringer, det var någon så här privatlabb. Dagen efter ringer de och jag tänkte ju då att så här, jag har tagit hem sydafrikanska varianten av covid. För det var ju just då man snackade om den här sydafrikanska varianten. Jag bara shit, nu kommer jag få bära det korset i Sverige. Erik Grönvall tog hem sydafrikanska covid liksom.
Fan, det är ingenting som man vill ha på Wikipedia.
Nej, det hade kanske varit bättre. Jag vet inte.
Ja, faktiskt.
Ja, nej, jag vet inte fan. Men så ringde de upp. Jag var på väg att ta covid-testet. De bara, åk till akuten nu. Jag bara, vad är det som händer? Nej, men du har väldigt, väldigt höga vita blodkroppar. Höga värden av vita blodkroppar. Du behöver åka till akuten nu. Och om jag minns rätt här nu, så ringde jag min sambo det första jag gjorde och bara bröt ihop. Och bara kände att det här är så, allting, det är någonting som är så jävla fel. Alltså jag är så jävla rädd nu, så att jag. Och det blev väl hon också, men hon är fan tuff, så hon höll sig i telefonen och var så här, men ta det lugnt, åk dit, kolla läget, stäm av, säker på att det inte är någon fara, så där liksom. Lugnade mig. Åkte in till akuten. Och sen började ju massa prover. Man åker runt på olika avdelningar. Kan det vara en infektion? Kan det vara... Ja, man testar massa olika saker. Jag låg in i en vecka. Och sen i slutet på den veckan så fick jag svara att det var leukemi. Och då... Första reaktionen var... Nu är du kört. Nu kommer jag dö. Det var det första
jag tänkte. Blodcancer liksom.
Blodcancer. Jag visste inte så mycket om det. Utan jag, för mig så är det bara så här, leukemi är lika med död.
Ja, men det är ju inte så här någonting heller att det är så här ja, du har en grej i foten eller på sidan av benet som vi plockar bort eller strålar. Det här är så här, du har blod överallt.
Ja.
Alltså det,
ja. Ja. Exakt, och jag tyckte min manager beskrev det där så jäkla bra här nyligen. Jag var på väg till ett annat liv, vandrade glatt i solen i Sydafrika, sen bara slägga i huvudet. Alltså verkligen, slägga i bakhuvudet, bara dunk. Och det, allt förändrades. Det var ju liksom, jag sket i allt. Alltså förutom att bli frisk såklart.
Får jag bara fråga det här? När du fick det här, de gjorde massa tester och allt sånt där. Hur meddelade du, när de sa, du, det är leukemi. Hur, ringde de in dig då? Hade de sagt att det antagligen är det innan? Eller när var det du fick det beskedet?
Det är en bra fråga. Jag ska försöka processa den delen. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag tror att det var så att de började ju ana det. Och det kom ner någon från hematologimottagningen då. Där jag låg just då. Det var ju bara, jag hade bara tillfälligt rum. Medan de funderade ut vad det var som var fel. Och så kom hon ner då och sa att ja, men vi kommer att ta ett benmärgsprov på dig. Och vi tror att det är det här. Sen tog jag benmärgsprovet och sen så fick jag ju bekräftat att det var det. Så det var egentligen två besked som var jävligt jobbiga. Eller tre. Det ena var att åka till akuten. Det andra var, vi tror att det är det här. Börjar man ju tänka. Och det var väl då jag började meddela min sambo och min familj och sådär. Och sen, tre. Det är det här.
Mm.
Och jag minns bara att jag bröt ihop. Och tänkte, ja. Det var det livet. Alltså så här, ganska direkt därpå, jag tror att det var 5 dagar efter jag fick min diagnos, då började min första behandling. Så att svenska sjukvården har varit helt jävla fantastisk i mitt fall.
Mm.
Jag kan aldrig någonsin kritisera den, för den räddade mitt liv och det gick jävligt fort alltså. Men när jag hade börjat min behandling, då började det komma upp... Alltså, började berätta inom familjen och sådär och fick höra om andra som hade klarat sig.
Mm.
Man har kommit väldigt långt i den här typen av cancer och botat väldigt många och liksom man kan göra benmärgstransplantation och så någonstans så började jag känna hopp i det här. Och jag tror att det var typ så här dag 3 eller 4 av behandlingen som jag gick in på Pinterest och skapade en så här visualiseringsboard. Typ så här, jag ska komma tillbaka starkare än någonsin. Så här ska jag se ut. Och så var det någon stark gubbe. Så ser jag inte ut än. Och jag ska göra det här med mitt liv. Och så var det någon som sjöng och sådär. Så jag tror att ganska snabbt så fick jag ändå en fighting spirit i det. Men det har ju varit upp och ner såklart hela tiden. Och en lång resa. Och det jobbigaste var väl när de kom in och sa att ja, men vi tycker inte att du svarar på behandlingarna som vi vill att du ska göra. Vi får liksom inte ner cancern i kroppen. Och det var också ett till besked. Så fan. Och jag kommer ihåg att jag sa till läkaren då, för då hade jag ju bearbetat det här ganska mycket. Och jag anlitade en mental coach som också är min artistcoach, Sofia Lilja, som hjälpte mig mycket. Och då hade jag börjat bearbeta döden. Och jag sa det till läkaren, bara, ja, någon gång ska man ju dö, men det vore ju trist att göra det nu. Så.
Mm.
Men i början var det så, jag kunde liksom inte ta ordet cancer i munnen. Jag kunde liksom inte prata om döden. Men jag insåg snabbt att okej, läkarna, de är bäst. De vet bäst hur jag ska botas fysiskt. Men jag behöver bota mig själv psykiskt. Jag behöver hjälp att ta mig igenom det här psykiskt.
Mm.
Och då hade jag ju som tur var min artistcoach som känner mig sedan tidigare, Sofia Lilja, som också är KBT-terapeut. Och hon hjälpte mig. Vi började köra digitala sessions, pratade mycket om döden. Även filosofi, jag läste mycket stoicism, jag har läst det innan också. Men mycket så här filosofi och stoicism hjälpte mig att ta mig igenom det. Att se väldigt objektivt på det, bryta ner objektivt. Och jag resonerade typ så här, okej, universum är 14 miljarder år, ungefär. Jag har levt i 34 år. Min mest naturliga form är att inte existera.
Mm.
Jag har varit död i ungefär 14 miljarder år innan jag fanns. Jag led inte av det, det gjorde inte ont, det var inte farligt. Och på något sätt då så hjälpte för mig, man får ju hitta sitt eget sätt såklart att hantera det här, för alla människor är olika. Men för mig så hjälpte det väldigt mycket att bryta ner objektivt och liksom avdramatisera det på det sättet. Vad är sant här? Okej, det här är sant. För att det är så lätt att man blir så otroligt, vi är ju väldigt känslostyrda människor, eller känslostyrda varelser.
Mm.
Och det är ganska skönt tycker jag att bryta ner det vetenskapligt och ja. Och avdramatisera det hela.
Mm.
Så att jag... Och stoicismen är ju väldigt mycket...
Vad är stoicismen för någonting?
Det är en grekisk filosofi. Gammal sådan. Man kan säga kortfattat att de ser väldigt objektivt på saker. Och de pratar mycket om så här, repetera fattigdom. Repetera döden. Liksom... Ta tag i sånt, prata och ta tag i sånt som du är rädd för. Det hjälpte mig mycket.
Hur då? Med fattigdom och döden. Kan du förklara lite grann? Ska man vara medveten om att man alltid kan hamna där eller... Ska man...
Ja, och de, alltså det kan ju vara lite extremt till mångt och mycket. Det, alltså, jag tror att extremer är väl aldrig bra. Liksom. Men de pratar ju mycket om att ha ingenting som du inte är beredd att förlora. Var beredd att du kan förlora allting, när som helst. Alltså att repetera det så, repetera fattigdom till exempel. Kolla på kriget i Ukraina. Rätt för det så kan saker bara försvinna. Och så har du ingenting kvar. Och du behöver kunna vara en lycklig människa härifrån, inifrån.
Mm.
Utan, det är nästan så att det blir lite buddhistiskt liksom, utan externa ting.
Ja, men jag förstår där, spännande tänk. Jättespännande.
Den är väldigt extrem, jag vet det, men jag kan verkligen rekommendera att läsa Seneca Letters from a Stoic. Letters from a Stoic. Okay. Den har hjälpt mig mycket. Den hade jag läst redan innan jag blev sjuk. Men jag började läsa den igen sen under sjukdomstiden. Alltså det är klart det finns saker... Alltså, som vi pratar om familj och sådär. Det är klart man inte... liksom blir helt känslokall och tänker... Ja, jag ska inte ha någonting som jag inte vill att förlora. Jag kommer inte vara ledsen när jag förlorar min familj. Det är ju helt jävla galet, men det finns ett tänk i det ändå, om man kan hitta balansen där.
Men kan du förklara bara den, Ursäkta, jag tycker att det är så jäkla intressant.
Ja, nej, men det är bara att fråga. Jag vet inte om jag kan förklara allt, nej, men jag gör ett försök.
Men så här, vi säger att... hur tänker de kring materiella ting då? Familjen är ju en sak som är lite så här, den är lite knepig. Men så här, bara en bil. Hur tänker de kring en bil? Om man väljer, ska jag köpa en cykel, ska jag köpa en bil? Eller är det att man inte ska bli för fäst vid materiella ting?
Det är väl mer det att det inte ska bli för fäst. Alltså det är ju inget fel i att äga en fin bil, tror jag inte de tycker. Nu hade ju inte de bilar på den tiden. Men liksom att... att vara beredd att, att kunna förlora det på kort tid utan att det påverkar din lycka. Mm. För lyckan ska du grunda på inifrån. Och inte på andra människors åsikter eller på externa ting.
Jag läste en bok också som var, jag tyckte var bra, med Eckhart Tolle. En ny jord. Han har skrivit flera böcker. Jag har läst den, men han ska ha skrivit en annan bok också. Jag kan inte komma ihåg vad den heter, som tydligen ska vara ännu bättre i alla fall. Men jag läste En ny jord i alla fall med Eckhart Tolle. Och i den så pratar de väldigt mycket om egot. Mm. Och att egot, det du är inne på också, alltså att vad, vem är jag? Och väldigt ofta så kan man komma fram till, framförallt om man är inne i det här extremkapitalistiska, att jag är min bil, jag, vem är du när man plockar bort allt runt omkring dig? Och då skiter du, plocka bort familj, men plocka bort din titel, plocka bort dina saker, plocka bort din Rolex-klocka, plocka bort dina möten på Rish med massa rika människor, plocka bort allt det där. Vem är du då? Och det är då man ska vara bekväm och älska sig själv. Och då pratar han om så här att nej, men vi ska inte lägga för mycket liksom saker i våran titel, det vi är. Våra kläder, alltså går du bara runt med Gucci, Armani och rena andra och Louis Vuitton, att du någonstans så ska du vara bekväm utan att du har på de här jättedyra sakerna, du ska behöva bevisa och bekräfta hela tiden så här.
Exakt.
Så att, och då pratade de, och då tog de till dem liksom lite längre, så att du ska inte ens vara din egen kropp, alltså du ska vara bekväm med dig själv. Om du skulle få en brännskada, om någonting skulle hända, om du skulle inte kunna gå mer, då ska du någonstans till och med vara bekväm med dig själv. Och många personer, Aron Andersson som jag har intervjuat, Lasse Brammanen Gustafsson som har brännskada i hela kroppen. Alltså det är ju fantastiska, lyckliga människor. Och jag har jättemånga i min podd som har två ben som inte är brännskadade, som betydligt mer olyckligare än vad de två är.
Ja, så exakt.
Så att jag lyssnade på den här när jag pratade väldigt mycket om egot, gick en promenad till gymmet och... Sen när jag kom till gymmet så hade han pratat om att du ska inte ens vara ditt eget hår. Och någonting som jag kände då var väldigt starkt förknippad till, det var mitt eget hår. Alltså tanken att raka av allt hår, det bara spruta adrenalin i hela kroppen. Så, då, så bredvid så har de typ ett ställe man kan klippa sig på bredvid där de typ säljer kebab också. Så då gick jag in där och bara frågade, så här, finns det någon ledig tid att liksom klippa sig? Han bara, är jag en kund om 5 minuter? Jag bara, du behövs bara 5 minuter. Raka av allt hår. Så då körde jag det var ett år sedan.
Coolt.
Ja,
ja, men där har du ju hela grejen.
Och det var också träna sig själv i, och det var skitläst, jag satt där med liksom puls på 180 fast jag inte gjorde någonting. Men sen blev jag så här befriad. Och sen när min vitiligo har ökat, jag har ju också det att mitt system anfaller sig själv lite grann, så att jag får ju fått fläckar. Ja. Lite över kroppen, nu börjar jag få runt munnen och lite runt ögat och ryggen och lite allting så här. Så är det så här, nu när den har kommit så är jag så här, alltså det jag får säga, det är som det är just nu i alla fall, är det ofarligt, så det får jag säga en jättestor grej. Men om jag var 14 år gammal eller 17 år gammal och fick det här, så skulle det vara en total panik, för att då hade jag inte hittat mig själv än.
Precis.
Nu är jag totalt helt obrydd. Alltså, jag är så här, jag är så obrydd så att jag är så obrydd så att jag är så obrydd.
Ja, om det. Ja, det
och det känns så skönt. Så skönt.
Exakt.
Att inte bara bry sig om att det kommer en fläck på... Att jag ska lägga liksom flera timmar om dagen och tänka på att snart kommer eventuellt halva mitt ansikte vara vitt och en annan färg. Jag är så här, och då blir det väl så. Och då får väl jag älska mig själv för det. Och då får väl jag visa andra att fan, man kan må bra ändå. Och jag och Lasse Brammanen som är brännskad över hela kroppen och har bränt sönder sina öron och näsa och tumme och allting. Han är otroligt lycklig och tacksam. Ja, vad fan ska jag klaga för att jag har någon jävla annan nyans på kroppen då? Fy fan, Alexander. Gå och lägg dig och sov.
Ja. Men det där är ju ett perspektiv som är så jävla viktigt. Och jag kan ju känna nu, eller någonstans under resans gång, redan innan jag liksom var frisk, så insåg, så kände jag en tacksamhet till att jag så här tidigt i livet får det perspektivet. Och det där är ju så jävla viktigt. Och jag säger inte att det, alltså, fan, tjäna mycket pengar, fan vad kul för dig, det är ju underbart. Det är inget fult att tjäna pengar. Inget fult att tjäna mycket pengar. Det handlar inte om det. Det är inget politiskt liksom. Utan det handlar om att ta bort allt det. Vem är du då? Och det är också mycket det här. Vad kan man kontrollera? Vad kan man inte kontrollera? Jag kunde inte kontrollera, tror jag i alla fall. Kanske hade kunnat levt annorlunda. Och jag vet inte, man vet ju inte var leukemi kommer ifrån. Och vad som orsakar det liksom. Men där och då kunde jag inte kontrollera någonting annat. Än att fokusera min egen attityd. Och min inställning till att bli frisk. Och man pratar mycket om det inom stoicismen också, och just det här du är inne på, vem är du om du tar bort allting? För många människor tänker ju också så här, men bara jag får det där nya huset, då kommer jag bli lycklig. Eller bara om jag åker på den där resan, då kommer det kännas så mycket bättre. Problemet är ju att du tar ju med dig själv till det här nya huset. Du tar ju med dig själv på den här resan. Det är ju där problemet ligger. Du behöver ju bota dig själv. Så att det är ju väldigt, det handlar ju väldigt mycket om att, och det är ju pågående process hela livet att jobba med sig själv. Jag kommer säkert sitta om 20-30 år och tycka, vad fan, varför trodde du att du hade koll på allting, 34-åriga Erik? Men det är ju så, det är ju livet, och vi lever och lär, förhoppningsvis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men så att jag hade ju då ett år där av behandlingar. Rätt vad det var så började behandlingarna ge effekt. Och jag kommer ihåg så väl, för jag var ju så jävla trött. Alltså det tar ju så oerhört mycket på kroppen att gå igenom de här behandlingarna. Och det som blev min akilleshäl i den här resan, det var ju min 2-åriga son. När jag kom hem mellan behandlingarna. Och det här var ju också under covid, så jag fick inte ha några besök på sjukhuset. Så man låg där för det mesta själv. Sen hade man ju fantastisk sjukvårdspersonal. Men att komma hem till honom, det var så jävla tufft. Att se honom och liksom så här. För det triggade igång massa tankar hos mig att shit, jag kanske inte kommer vara där för honom. Men sen så blev det också styrka någonstans. Att jag började visualisera att jag fanns där på hans studentmottagning. Så där står jag. Jag är gammal och grå. Fan vad skönt. Och det blev liksom... Ja, det blev en styrka. Och så jag försökte vända på det istället. Och tänka så här. Fan, jag kan berätta det här för honom när han blir äldre. Och kanske dela med mig av någonting, om motgångar, om vad som kan hända i livet, och hjälpa honom någon gång när han har motgångar. Jag kommer ihåg att det var sommar då, 2021, och jag började känna mig pigg. Från att ha legat på soffan i princip hela tiden, så började jag gå runt och började känna mig rastlös. Min sambo sa, men vad fan Erik, är du rastlös? Vad fan händer? Jag vet inte, jag känner mig så jävla pigg. Och det här var ju mitt under, alltså, under pågående behandling. Och jag visste bara att nu när jag är pigg, då behöver jag sjunga. Jag behöver sjunga, jag behöver ta tillbaka mitt artisteri. Jag behöver börja nu, för det blev också en läkningsprocess. Jag startade en YouTube-kanal, eller jag aktiverade min YouTube-kanal. Mm. Och började släppa covers på den. Köpte, alltså i min lilla studio hemma, köpte hem lite ljudisolering, frågade min kompis vad jag behövde för mikrofon och sådär. Började kolla på YouTube hur man spelar in, för jag har aldrig spelat in mig själv. Köpte en vloggkamera för att kunna filma. Och satt där liksom när jag hade lite tid och energi över och lärde mig redigera i Final Cut och ja, men du vet. Och började släppa låtar på YouTube, bara covers som jag gillar att sjunga, som jag mår bra av att sjunga. Och nu är det 22 000 prenumeranter på mindre än ett år. Det tickar på bra liksom. Och det man kan se för varje video, så kan man liksom se att jag blir friskare och friskare. Om man tittar från första videon när jag står utan hår och svullen av allt kortison och, liksom,
oh,
och
sen shit, så alltså.
Så att, och det blev ju en läkningsmekanism för mig också, att kunna hålla på med den och leka med YouTube-kanalen och följa linjen att nu ska jag ta tillbaka mitt artisteri. Och sen så beslutar man då att jag skulle göra en benmärgstransplantation, hitta en donator. Nu vet jag inte om det var via Tobias-registret, men jag kan verkligen rekommendera alla som är friska. Lätt för mig att säga nu, jag får ju tyvärr inte vara donator, men kolla in Tobias-registret och du kan donera stamceller då via Tobias-registret och rädda liv. Så jag vill bara säga det, jag vet inte om den jag fick var just via Tobias-registret, men då kollar man liksom genetisk match. Det är ju anonymt, så jag vet inte. Jag vet bara... jag vet att vi var en bra genetisk match. Och det var någon som donerade stamceller till mig. Och jag gjorde en benmärgstransplantation då. Med... Ja, det är strålning. Och det är... Du vet, först kan man ju döda sin egen benmärg i princip. Slå ut sin egen benmärg. Göra utrymme för det nya.
Mm.
Så det var en tuff jävla behandling.
Men alltså, kan du förklara det där lite...
Jag vet inte om jag kan det. Men fråga på.
Nej, men alltså, vad är det man faktiskt gör? Jag fattar ju att om man har en tumör och man strålar sönder den här tumören så att den dör.
Mm.
Men benmärg, blodet, leukemi.
Blodet. Mm.
Hur hänger allt ihop?
Ja.
Och vad alltså, är man byter ut för något?
Ja, du byter ju i princip ut då dina blodceller.
Du byter ut den som benmärg som... tillverkar dina blodceller? Är det
ja, exakt. Exakt så. Exakt så. Eller ja, precis. Fan vad jag har dålig koll. Men det det låter rimligt. Och för mig så var det T-cellerna, för det var B-celler, T-celler och någonting annat som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Men mina T-celler var sjuka, så jag hade T-ALL. T, akut lymfatisk leukemi. Så att när du får de här cellerna, så är det ungefär som att, alltså det är en påse, det är som att du ger blod, det är en påse blod som du får in i kroppen. Och sen så är det ju en jävla massa meck med det där, för det är ju så att man vill ju säkra att den nya benmärgen inte börjar attackera kroppen, eller vice versa, att kroppen börjar attackera den nya benmärgen, för det är ju ändå främmande benmärg i kroppen. Så du går ju på immunhämmande för att trycka ner ditt eget immunförsvar och liksom hitta en balans och det finns något som heter GVH där man liksom kan få utslag och just där nya ben med att attackera kroppen och så vidare. Jag har klarat mig ganska bra från det. Jag fick väldigt svullna händer ett tag och fick utslag över kroppen och sådär. Men jag har klarat mig väldigt bra från det. Och sen så är det ju du är så jävla nedbruten fysiskt. Och jag tror, ja, det är klart du är nedbruten psykiskt också. Men jag tog ju tag i det väldigt tidigt. Så att jag hade ändå bearbetat ganska mycket när jag kom. I den fasen. Och sen så har du ju täta kontroller efteråt. I början är det en gång i veckan. Du åker in och tar blodprover. Du gör en och en halv månads kontroll. 3 månaders kontroll. Då går man in i benmärgen och liksom kollar så att allting ser bra ut. På cellnivå. Och jag gjorde min benmärgstransplantation i augusti. Det är alltså 9 månader sedan. Idag på vägen hit faktiskt så fick jag samtal från läkarna och svar på min 9 månaders benmärgsprov. Och allt ser alldeles jävla strålande ut. Så att det var en väldigt bra start på dagen.
Wow.
Och sen så gör man... Ja, tack.
Säger man grattis eller?
Jag tror det. Ja, tror nej, det. Men det, ja,
grattis
det är
till livet.
Ja, tack snälla. Och jag känner bara så här, fan, fick...
fan vad roligt.
Ja, nej, det känns underbart. Och så gör man en till då, 12 månaders kontroll. Och sen så är det ju liksom, sen så tätast, eller så fasas det ut lite. Det blir nog 3 års kontroll, 5 års kontroll, 15 år, alltså sådär. Men när man kommer upp om 15 år, då är det ändå dags med frekventa läkarbesök, tänker jag.
Alltså. Då finns det annat groll som man får
ja.
handskas med.
Exakt. Så då är det inbakat, det är redan löst, tiden är bokad.
Ja, exakt.
Nej, men så att det är ju klart. Det har varit en jävligt tuff resa.
Alltså, vilken jävla resa.
Ja,
satan,
det har varit en...
i gatan. Berätta när du mådde så sämst.
Ja, det var ju när jag gjorde allting, alla behandlingar inför själva transplantationen. Då... alltså, när jag mådde som sämst, då låg jag... Alltså, ifall sängen är här där jag sitter. Och här har jag mitt vattenglas. På bordet bredvid. Då låg jag och tittade på det vattenglaset. Jag var så jävla törstig och ville dricka. Jag låg och tittade på det vattenglaset i 2-3 timmar för att orka ta upp glaset. Alltså det var en sån ansträngning.
Gå inte att fatta.
Att ta glaset. Jag låg och tittade bara, fan vad jag är törstig. Jag vill ha det där glaset. Okej, okay, jag ska ta det där glaset. Jag ska bara vila lite. Åh, fan vad törstig. Jag ska ta det där glaset. 2-3 timmar. Sen bara, okej, okay, men nu ska jag göra det. Och så bara... Ja, men du vet.
Helt otroligt.
Sån jävla ansträngning att få i sig det där jävla glaset vatten. Och sen så... Det var ju första gången då också. Jag hade ju ganska tur att jag inte reagerade så dåligt på alla cellgifter innan. Så, men under transplantationen och inför behandlingen av den då så spydde jag ju och var helt grön i ansiktet och... Jag har fortfarande så här, jag hade frossa någon natt där och på något sätt så, jag har så här vingskapel, alltså att min skuldra fäster liksom inte riktigt i muskeln som jag har förstått det. Så att jag har en lite så här, ja men lite begränsning i rörelsen, i höger arm fortfarande som jag ska börja träna upp nu då. Nej för fan, alltså det var nog det värsta när jag låg där och inte kunde ta det där vattenglaset. Och det var så jävla mycket perspektiv på det, såklart.
Och då har det bara gått ganska mycket ut för att komma till det läget att man ligger i sängen och knappt kan dricka vatten och måste vänta flera timmar mentalt för att göra det, då är det ganska lätt att checka ut. Då är det ganska lätt att känna så här, fan,
ja.
Man, det här kanske inte är klar. Det kanske inte går vägen där. Om du inte ens kan knappt klappa din egen son.
Nej, jag vet.
Då är det,
nej, fy fan.
Då är det,
nej,
svårt att... Ja.
Ja, nej, det var, ja, och det var ju också så här underbehandling. Jag var ju svag, jag orkade inte lyfta min son och liksom så bära honom och så. Men jag kommer ihåg att den tiden då jag låg inne för transplantationen, när jag mådde som sämst, då var det ändå någonting i mig som bara, du din jävel, du tar igenom det här. Okej, berätta ett tillfälle när jag kom hem mellan behandlingarna och just det här i samband med att det inte hade gått som vi ville riktigt med behandlingen. Då la jag mig i soffan och bara bröt ihop igen. Och min sambo bara gick och tog tag i mig och bara, du ger fan inte upp nu. Du har så jävla många människor som behöver dig. Nu ser du till att trycka upp dig. Och bara, jag behövde bara den liksom så här. Och sen var det, okej, nu ska jag kriga. Med allt jag har. Och så någonstans då under den här transplantationen så skriver jag upp ett datum. Jag ska vara Jag ska gå ifrån det här sjukhuset, det här datumet, och jag tänker aldrig komma tillbaka. Och det var lite tid, för att man väntar ju på att blodvärdena ska bli bra och sådär efter transplantationen. Du har ju väldigt dåligt immunförsvar, alltså blodvärdena är ju helt, ja, de är ju botten. Och läkarna var såhär, ja, det är lite optimistiskt, det kan gå att du kommer ut det datumet, men vi tror att kanske en vecka senare eller någonting sånt där. Jag bara, nej, jag ska se det där datumet varje dag. 31 augusti tror jag. Och bara, jag ska ut härifrån då. Och gick ut den dagen från sjukhuset. Då blev jag utskriven.
Wow.
Och gick därifrån. Så det kändes ju mäktigt. Och jag vill inte få det att låta kaxigt på något sätt. För att jag är oerhört jävla ödmjuk inför allt det här. Men jag tror inte direkt att det skadar att vara positiv. Att ha en positiv inställning så gott som det går. Så att på den vägen är det. Och sen så några månader efter det då. Det vill säga i januari. Så börjar jag känna mig lite tillbaka. Få tillbaka lite styrka. Vad fan ska jag göra i år? Ja, men jag vet att jag ska göra artisteri. Vad ska jag ta tag i? Ja, men jag kanske ska göra någonting solo. Ta tag i solokarriären igen. Ska jag släppa något projekt? Eller allt jag vet är att jag vill göra mer musik. Mm. Så gick det några veckor. Och sen fick jag ett meddelande från basisten i Skid Row. Om, kan du ta ett Zoom-samtal? Ja, det kan jag göra. Och då får jag i princip frågan direkt i Zoom-samtalet. Vi har några datum, vi behöver en sångare som kan hoppa in. Kan du göra det? Jag bara, shit, alltså jag har precis gjort en BMS-transplantation för 4-5 månader sedan. Jag behöver kolla med läkarna, jag har ingen aning om jag kan göra det här. Och just där och då kunde inte jag sjunga en hel låt, för jag var för trött. Alltså jag hade man tänker inte på det, men käkmusklerna, magstödet, allt var borta. Så att jag kunde inte ens ta mig igenom en hel låt. Och så sa jag, men jag kollade med läkarna och de sa typ, ja men från mars skulle du kunna hoppa in. Och så sa jag det. Och sen så några veckor senare så frågade de om jag kunde prova att sjunga på en ny låt de hade. Så spelade jag in det hemma i studion. Också lite kul då att tack vare YouTube-kanalen så hade jag lärt mig att spela in. Jag hade aldrig gjort det förr, men det sa jag inte till dem att jag inte hade spelat in mig själv någon gång. Spelade in mig själv.
Shit.
Det är så jävla kul, för han sa det. Jag berättade det för honom när vi var i Vegas. Så sa det. Du vet att jag, när jag spelade in plattan, sången jag har lagt, har jag hade aldrig gjort det förut. Han bara, jag är så jävla glad att du inte sa det till mig där och då. Han hade fått sig i alla fall panik. Men så gjorde jag det i alla fall. Och sen så gick det några dagar till och så fick jag frågan på Zoom, vill du bli ny sångare i bandet?
Wow.
Och då sa jag ja. För på de här jävla karaoke-kvällarna så sjöng jag deras låtar. Det var ju ett av de banden som jag liksom har vuxit upp och lyssnat på, en av mina idoler.
Ja, de är legendariska. Det är så jäkla...
Ja, ja.
Och till det där också som det var... Du måste ju dra den här 2009 också, när du valde på audition.
Ja, ja exakt. Jag sjöng ju då 18 Alive av Skid Row på auditionen, på idol-auditionen. Ricky was a young boy, he had a heart of stone. Lived 9 to 5 and he worked his fingers to the bone. Just barely out of school, came from the edge of town, fought like a switchblade so no one could take him down. No, he had no money, no good at home. He walked the streets a soldier and he fought the world alone. And now it's 18 and life, you got it. 18 and life, you know your crime is time, and it's 18 and life to go.
Yes. Om vi säger så här, jag skulle gärna ge min högra arm för att ha din röst.
Jag också. Det där var det.
Och den låten har ju verkligen...
Den 13 år sedan.
Ja, jag vet. Det är helt galet.
Det är, och den helt startade galet. Startade
ju karriären. Och det är så jävla cirkeln sluten på något sätt. Det är helt otroligt. Ja, och sen så... I mars då så träffade jag dem för första gången. Och vi repade två gånger. Sen stod vi på scenen i Las Vegas. Och så gjorde vi 9 datum i Las Vegas med Scorpions. I mars då. Och sen så har vi kört lite egna datum i Kansas och mitt i smeten i USA.
Men Scorpions, körde ni då som någon så här...
Ja, vi öppnade åt Scorpions då, på deras residency i Las Vegas. Så vi körde, och det var perfekt för mig, för då kunde jag köra 45 minuters gig. Och så var det ett 45 minuters gig, kunde vila några dagar emellan till 45 minuter. Så det var ett perfekt sätt för mig att komma igång. Men så jävla märkligt allting. Liksom. Jag trodde inte året skulle se ut så här när året startade. Och jag tänkte så här att det skulle mjukstarta lite. Jag tänkte så här, ska man kanske prova att söka till Mello? Eller vad fan ska jag göra? Och sen kom Skid Row. Men ja, herregud. Jag vet inte. Jag ska väl inte säga att jag är särskilt religiös. Men jag har ju fan blivit spirituell efter det här. Vad fan ska man annars göra? Jag försöker förstå det här, den här processen. Försöker hitta ett mönster i det här som alla människor vill göra. Förstå saker och förstå världen. Men jag dumskrollade på Instagram och så kom det upp en text som bara träffade mig så jävla hårt. Och det stod så här: I'm sorry I had to make you uncomfortable, but you had to move, God. But I had to make you move. Like, det var så här, vänta nu, okej. För att ifall man tänker då Sydafrika och så här, att jag var på väg åt fel riktning och de bara, vi behöver få tillbaka den här jäveln till Sverige. Han behöver hålla på med musik.
Alltså,
jag vet inte hur jag ska förklara det.
Nej,
men jag tror att jag har blivit lite mer spirituell av det här såklart. Men framförallt så njuter jag bara av att vara här och att få vara ovanför marken. Det är faktiskt någonting som vi, jag vet att det är så otroligt. Alla vet det här. Alla förstår det här. Men vi anammar inte riktigt.
Nej.
Alltså fatta vilken jävla lyx att få vakna. Vi har vunnit ett jävla lotteri. Ett genetiskt lotteri. Att vi ens sitter här och har den här diskussionen.
Nej, men
eller det här.
Det är så liten chans.
Ja, och så går vi och gnäller och livet är så jävla jobbigt och orättvist. Ja, det är det. Det är orättvist och det är jävligt jobbigt. Men fan, vi får vakna och vi får vara här. Fy fan, vad coolt.
Och det enda som är säkert är att det kommer en tid där du aldrig kommer få vakna igen.
Exakt. Exakt. Så vad ska du göra med din tid? Med den tid
den lilla pyttemillimeters tiden av 14 miljarder år av hittills.
Exakt.
Den här lilla millimetern du har fått. Att jag tänker på livet ibland lite grann som ett nöjesfält. Så här att man kommer till det här nöjesfältet här utanför det här stora Liseberget. Och sen är det en vakt där som man kommer till och säger så här: hey, Alexander, du kan få gå in här på nöjesfältet. Får göra vad du vill här inne. Du kan städa, du kan åka grejer, du kan bli kär, du kan käka glass, du kan käka vegetariskt, du kan göra vad fan du vill här inne i alla fall. Det finns alla möjligheter. Och sen börjar man gå in. Och sen så när man har gått några meter så säger han: öre Alexander, ja, det stänger 9. Så du vet ikväll. Men vi kan också eventuellt stänga tidigare.
Ja.
Och sen får man fortsätta gå in i det där stället. Och då väljer man att börja bråka med någon i kön där inne. Och
exakt.
Bara slåss och fightas och skrika om. Eller väljer man att bli sur för att någon fick en lite större glass än där inne. När man själv fick en pigelinglass. Och någon står med liksom 12 kulor. Eller vad väljer man att göra?
Det där är så jävla bra. Det där älskar jag. Det är så jävla bra. Nej, men absolut. 100%. Och det är ju verkligen så.
Det kommer stänga det helt säkert. Och det antagligen stänger 9. Men det kanske stänger tidigare.
Exakt. Och hela nöjesparken är inte så jävla beroende av att just du är där.
Nej.
Det är liksom så här.
Inte alls.
Men du får vara där. Så
under en viss tid.
På det. Och gör dina val smart. Nej, men den är så jävla bra. Den där gillar jag. Den ska jag komma ihåg. Klokt. Så är det. Så här sitter vi.
Här sitter vi och tar varandras ovärdeliga tid.
Exakt. Men jag finner det värdefullt.
Verkligen. Verkligen.
Jag lär mig mycket.
vem var liksom Erik innan, eller vad har du för verktyg nu efteråt, så att nästa grej som händer, som kommer hända, som med största sannolikhet liksom, kommer att hända någon gång, vad är det för verktyg du har med dig efter den här resan och vill dela med dig till alla som lyssnar nu? Ja, det är ju inte alla som har lyxen av att få en cancer och övervinna den och lära sig något av det.
Nej, jag hör dig verkligen. Alltså, det är ju någonting som jag upptäckte väldigt snabbt. Det var ju att det är en sak, det kanske säger sig själv, men det är en sak att göra i teorin och en sak att göra i praktiken. Alltså, jag trodde att jag läste stoicism, och jag trodde ändå att jag hade ett bra sätt att hantera döden på och att bryta ner de frågorna på tidigare. Men det är en jävla skillnad när man ligger där på bädden själv. Put your money where your mouth is lite. Och det som du säger, man vet ju, det finns en sak vi har gemensamt, vi kommer inte komma härifrån levande. Jag skulle säga att redan nu börja ta tag i det och att våga bryta ner de frågorna och att våga. Men det är inte alla som har lyxen att kunna ha en mental coach, såklart. Jag förstår att det är kanske få förunnat sådär. Men att på något sätt läs stoicism eller läs filosofi. Utbilda dig, lär dig att våga diskutera de frågorna med din partner, med dina föräldrar, dina vänner. För jag var ju väldigt rädd för att prata om det. Jag tror att många människor är väldigt rädda för att prata om det, för att det är döden liksom.
Ingen lek.
Nej, det är klart. Och det är ett jävligt känsligt ämne och laddat ämne.
Det är något de flesta... Och det kan vara faktiskt till människans nackdel. Att man vet att den finns, men man låtsas att den inte finns. Vilket gör att man tar inte vara på tiden.
Exakt.
Man kan bränna 10 år på något skit för att man är inte medveten om att de här 10 åren aldrig någonsin kommer komma tillbaka. Och sen rätt vad det står man där och undrar, vad gjorde jag med mitt liv?
Exakt. Och det är ju min största ångest. För det kan jag säga, att när jag låg där så kände jag ändå att jag har fan levt mitt liv på mitt sätt. Så att jag hade ju ingen så här ånger av, jag borde ha gjort det eller jag borde ha gjort... Och det hjälper också. Och återigen det här med tid. Fan vad det är viktigt att spendera sin tid på sitt sätt. Och även ett citat som jag har med mig mycket, hur jag gillar citat och jag inspireras mycket av self-help-böcker. Men ett citat som jag har med mig är: prepare for what is difficult when it is easy. Alltså, så gör det som är svårt när det är enkelt. När du är frisk, då ska du se till att ta vara på din hälsa. Då ska du träna, då ska du äta rätt. Då ska du ta tag i att när du har energi, gör saker som är jobbiga. Alltså. När du är frisk, när du lever, diskutera, våga bryta ner döden. Ta tag i det då, när du har energi och när du har modet och när du har styrkan att göra det. För det blir inte lättare när du blir sjuk. Då har du mindre energi, mindre ork, mindre hälsa.
Hur gick den där? Kan du säga den igen bara?
Prepare for what is difficult when it is easy. Och jag tror att det är Sun Tzu som har sagt det vid något tillfälle. Every battle is won before it is fought, tror han sa. Och den boken är också bra, Art of War. Har jag också läst en del sådär. Men jag vet inte om det var svar på din fråga. Alltså, det är ju skitsvår fråga såklart, att för alla människor olika, och man får ju hitta sitt sätt att hantera det här på. Men att känna att man har levt livet på sitt sätt, det gör att när dagen kommer, då är det lite lättare, tror jag. För jag kände ändå att fan, det finns ingenting som jag skulle ha gjort annorlunda.
Otroligt intressant att höra på, Erik. Du, jag tänkte på en sak. Du pratar om att man ska förbereda sig själv för döden eller för fattigdom eller för så här tuffa situationer när de kommer. Och också att man ska diskutera typ döden med folk i sin närhet. Eller, och framförallt kanske diskutera den med sig själv. istället för att inte liksom blunda för den och bara tänka att man ska bli 130 år liksom. Det är för långt, man bara slänger fram problemet lite grann. Vad för frågor tycker du man ska ställa sig själv kopplat till döden? Eller vad för frågor har du ställt dig själv? Eller du och din coach, vad för frågor har ni pratat om?
Någonting som jag gjorde mycket, jag har ju fortfarande det. Alltså, ska jag ju nämna att jag jobbar ju fortfarande mycket med Sofia och får ju rädslor. Kan få en sån här ångestkänsla, bara shit. Alltså du vet, när du någonstans kommer bearbeta processen. Men någonting hon sa som var så jäkla bra var så här. För min respons när jag får ångest eller när jag får en rädsla i kroppen är att nej, men tänk inte på det. Bort. Och det intensifieras bara. Hennes approach som hon lärde mig och ett verktyg som jag använder är att bjud rädslan till bordet. Bjud jinxen till bordet. Alltså när jag tänkte så här, jag ska inte jinxa det här. Men bjud den jäveln till bordet. Så sitter du ner och pratar. Så bryter du ner det väldigt objektivt. Okej, Erik. Varför är du rädd nu? Jo, men jag är rädd för att jag har haft leukemi. Och jag har just tagit ett BMS-prov. Och jag är rädd för vad svaret ska vara. Okej. Vad är sant här? Och så har man en dialog med rädslan. Okej, vad är sant här? Jo, men alla tidigare prov har sett bra ut. Du mår bra. Blodprovet var bra. Du känner dig frisk. Okej, finns det någon anledning att vara orolig just nu? Nej, samtidigt så kan jag förstå, rädda Erik, att du är orolig på grund av det du har gått igenom. Så att man skapar på något sätt en förståelse för rädslan. Man vågar möta rädslan. Man diskuterar med rädslan. Och på så sätt avdramatiserar man och bryter ner det. Så att jag brukar faktiskt sitta så. Fast såklart sitta mest och meditera och diskutera med mitt inre. Tyst för mig själv.
Intressant approach. För att det handlar ju också om så här att om vi tar det där, som det som man vet just nu, det är att vi alla ska dö. Och då kan vi dö av leukemi, vi kan dö av någon annan cancer. En tredjedel dör av hjärtattack. En tredjedel dör typ av cancer. Och sen finns det ett gäng andra saker. Så att det kan ju bli så att i slutändan så dör man av det. När det nu är. Men det vore jävligt tryggt. Ursäkta med svordom. Det var någon som klagade på det förut, att jag svär. Jag ber om ursäkt. Jag tänkte på det, men nu glömde
jag. Jag gör också det mycket. Det är lugnt.
Jag ber om ursäkt. Det är väldigt jobbigt om man ska oroa sig med ångest i 30 år jämfört med, för att det som kommer ske, kommer ske. Och sen kommer man göra det bästa när man väl är där. Men det vore ju jättejobbigt om det blir ens vardag. Att man mår dåligt av det under hela den här resan på det här nöjesfältet som man har.
Och där, den, jag har ju aldrig, och det är viktigt att du tar upp det, för att jag har ändå alltid mått ganska bra psykiskt. Jag vet att det finns väldigt många människor som har väldigt dåligt psykiskt, och då kan, det, och det kan inte jag, jag kan inte tala från det perspektivet, för jag har aldrig varit där. Det finns vissa människor som känner att de inte vill leva. Jag har bara varit i situationen att jag kämpar för att få leva. Så att det är ju helt annan sida av myntet. Men jag tror att det viktigaste, för att någonting som jag pratade mycket med Sofia om också, var så här, stäng tidsfönstret. För att ångest är ju oftast, och rädsla är ju oftast, för någonting som kommer eller någonting som har varit. Här och nu, vad finns det då för rädsla och ångest liksom? Det är ju för att du är rädd för någonting eller har ångest för någonting som kommer att vara, eller någonting som du har gjort förut.
Och så för stäng tidsfönstret.
Stäng tidsfönstret, sa hon. Ja, för nu. Hon jobbade mycket med det visuella. Och så då brukar jag tänka så här, men nu stänger jag det jävla fönstret. Nu är jag här och nu. Och jag tror att det bästa för att göra, för att någonstans ändå börja sin resa mot att göra det bästa man kan med tiden man har, är att fråga sig själv. Om Om jag dör imorgon, vad, hur vill jag spendera min dag idag då? Någonstans. För mig så blev det så jävla tydligt att det var artisteriet. Och att det var musiken. Och spendera tid med familjen.
Mm.
Och det är det viktigaste för mig. Och jag kan säga att någonting bra som har kommit med det här. Du frågade lite så här, hur var Erik innan och hur är Erik nu? Jag tror aldrig jag har varit så jävla obrydd av vad människor tycker och tänker.
Mm.
Och det är så jävla befriande. Framförallt när man går med i Skid Row som har så mycket historia och haft en tidigare sångare som många älskar och nu har jag blivit väldigt varmt välkomnad av fans och sådär, men det är klart det finns ju alltid någon som tycker om original lineup. Jag känner bara så här, I don't care. Jag bryr mig inte. Jag vaknade idag, din jävel. Jag är här. Fy fan vad kul. Jag får sjunga i Skid Row. Alltså, wow. Förstår du vad jag menar? Det är så här, you can't touch me. Jag är här. Jag är ovanför marken. Och det är ju någonting som är väldigt bra som har kommit med det. Och jag, så att jag tror att, det på något sätt har liksom en annan Erik kommit fram. Han har väl funnits där tidigare, men ifall man tittar på Idol och sådär, då var jag så jävla rädd för att inte vara omtyckt av andra människor.
Mm,
och det var så viktigt för mig att vara alla till lags. Och det åt upp mig. Alltså det var så jävla jobbigt att försöka vara alla till lags. Det går ju inte.
Mm.
Och nu känner jag bara, I don't care. Ja, det är klart jag bryr mig om min son skulle tycka illa om mig, om min sambo skulle tycka illa om mig, om min familj, då skulle jag ju ta väldigt hårt på det. Men Lars i Örkeljunga, förlåt ifall någon Lars i Örkeljunga lyssnar nu, du vet. men det var bara ett, ja, du fattar vad jag menar.
Men du, hur så här ser ett sånt, det är ett legendariskt band som startade väl typ 1980, funnits i över 30 år.
Ja.
Och har ju verkligen varit på toppen länge och varit i eran med Mötley Crüe och liksom. Hur ser ett sånt kontrakt ut? Har du signat på det för 30 år eller? Alltså för de kan inte byta ut heller. Hur funkar
nej.
Det?
Ja, nu är jag så här jävla tråkig och politiskt korrekt. Jag får ju tyvärr inte gå in på avtalet där och...
Men skit, jag sa skit i avtalet. Säg bara hur mycket du tjänar.
Ja. You're funny. Jag kan säga så här. Det är ett jävligt generöst avtal. Och det var generösare än vad jag trodde att det skulle vara när man kommer in som ny sångare och de har hållit på i 30 år, som du säger. Jag var ju 2 när de släppte sin första platta.
Oh, wow.
Så att, nej men det är ett jäkligt generöst avtal. Och de har varit från dag ett har de varit så här, men du är en bandmedlem. Och kan säga så här, jag tjänar tillräckligt mycket för att kunna göra vad jag vill med min tid.
Skönt att höra. Men du måste ju höra så mycket stories.
Ja,
du måste ju
alltså,
vara storytelling deluxe.
Ja, exakt. Det är klart man får göra det. Man får höra en del. Men jag har ju bara varit med i bandet i typ 2 månader. Så att,
du har mer stories att höra på.
Det kommer finnas mer, definitivt.
Har du läst The Dirt?
Ja, det har jag gjort. Det gjorde jag tidigt. Och då fick jag uppfattningen av att det är så man ska vara som musiker. Så att, jag hade några år där av att jag drack kanske lite mycket Jack Daniels och tänkte att så ska man vara.
Vadå? Hade du det du också, att du höll på...
Nej, men alltså när jag läste The Dirt när den kom, då gick jag i gymnasiet och det var väl i samband med karaokekvällarna där. Så jag tänkte, fan vad coolt nu jävlar. Ja, men du vet, rockstar, yeah. Men förlåt, du skulle komma in på något.
Nej, det var väl egentligen bara om du har läst den, om de har levt liknande liv som Mötley Crüe har gjort.
jag vet inte om någon har levt ett liv som att...
Nej, shit. Har
kanske Ozzy. Ozzy kanske.
Ozzy.
Jag kan rekommendera att läsa Ozzys självbiografi om du inte har gjort det.
Jag har inte gjort det. Så här, den är sjuk.
Han är helt jävla...
Han bet ju av, det är det där klassiska som var liberalt. Han biter av fladdermöshuven på scen.
Ja, det är helt otroligt. Det är såna jävla stories att man bara... alltså, det är, man tror inte att det är sant.
Men då har vi, du har rekommenderat, du måste göra en liten, som slutet där, en liten summering av böckerna du har rekommenderat. Det blir väl inte en blandad skara, en lite personlig utveckling och lite fladdermusbit av huvudena och liksom sex ja. Med åsnor typ. Ja. Då kör vi Eriks tre rekommendationer i framgångspodden, yeah. böckerna. Berätta.
Seneca, Letters from a Stoic, tycker jag att ni ska läsa. Fan, vad vi är inne på sen då? Sen sa vi...
Art of War.
Art of War, exakt. Av Sun Tzu.
Av Sun Tzu.
Och sen så kan vi då säga Ozzy Osbourne. Jävligt rolig bok. Sen behöver jag kasta in då Vägen till frikedom såklart, som släpps senare i år.
När släpps den då?
Vi har inte satt exakt datum än. Tanken är i samband med bokmässan. Så det är ju september då.
Ja, men kul.
Men jag kan skicka länk till förbeställning till dig. Så ser du det. Om du vill lägga in lätt. Det här i intervjun eller någonting.
Ja, men lätt.
Men
lätt,
jag skickar såklart en bok till dig.
Ja, men det måste du göra så här.
Ja,
du
får ju komma, det fixar.
Du får ju... Jag tycker att det blir skitbra avsnitt här. Verkligen. Jättebra avsnitt. Så du får komma tillbaka.
Ja, vad
kul. Du får
kul.
Komma tillbaka sen när boken... Så får jag läsa boken innan. Så får vi prata kring allt kring... Ännu mer personlig utveckling och grejer kopplat till, kring det. Vore ju så trevligt.
Absolut. Ja, jättekul. Och tack snälla för att jag fick komma hit.
Ja, men verkligen, Erik. Ett jättebra avsnitt. Och tack för att du delade med om allt. Och det har varit bara spännande... Spännande att sitta och prata med dig. Jätteintressant.
Detsamma. Jag ska komma ihåg det här nöjesfältet. Det var jävligt bra. Ja. Jag gillar det.
Ja. Och om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det? Eller måste man åka runt i en husvagn i USA och och försöka hitta dig någonstans?
Man kan mejla mig på Erik med kodo. erik@erikgronvall.com. Jag har Instagram, jag har Facebook. YouTube-kanalen kan man kolla in. Erik Grönvall, det är bara YouTube på det. Och sen så finns det då också på Instagram och på Facebook så har jag en länk, så här Linktree-länk till förbeställning av boken och så vidare om man vill beställa den.
Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Jag ska gå in och beställa den direkt. Den verkar ju helt rätt i tiden och jättespännande att läsa.
Kul,
så,
vad roligt.
Och du, stort tack att du kom hit. Du ska vänta, vi måste göra sista. Du får avsluta med en låt. Vilken låt ska vi få lyssna på här?
Vad roligt. Då ska du ju såklart spela den senaste singeln av Skid Row, The Gang's All Here, som vi släppte, som kommer på plattan som släpps den 14 oktober.
Då kör vi den. Stort tack att du kom hit, Erik Grönvall.
Tack själv, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.